Hartwig Fischer, som är chef för British Museum, anser att museet med sina otroliga kulturhistoriska samlingar är det perfekta stället för en utställning om människans förhållande till Gud.
It's a theme which is as huge as humankind, I'd say. Because if you do it at the British Museum, being the museum of the world for the world, with collections that span 2 million years, all continents and all cultures and all epochs, you have the unique chance of doing an exhibition on this subject that touches on an incredible variety of aspects of this subject of belief.
Historiskt sett känner vi inte till en enda kultur som inte har påverkats av någon form av tro och Guds hängivenhet.
Belief seems to be a very basic given of human existence, of Homo sapiens.
British Museums utställning Living with Gods försöker på sätt och vis göra det osynliga synligt med hjälp av religiösa föremål. Att definiera trosföreställning är svårt för att vi talar om någonting obestämbart som ibland kan vara en utomkroppslig upplevelse. Föremål hjälper att göra religion till någonting mer konkret. I utställningen figurerar föremål som förknippas med all världens olika religioner. Faktiskt alla de kändaste. Sovjetunionens och Kinas statsateism uppmärksammas också, men som bekant ledde Guds förnekande istället till personkult. Jag frågar Jill Cook, kurator för Living with Gods, vad hon hoppas att besökare får ut av denna tankeväckande utställning.
I think what I hope that they'll take away is that believing and belonging are part of human nature, that they have been part of our behavior for a very long period of time, and that you can't simply eradicate them by saying, well, we'll be a secular society and all our troubles will be solved. That's not going to happen.
Människan har ett medfött behov av tillhörighet och tro, och därför uppfyller religioner en viktig funktion, påstår Jill Cook. Man kan inte avskaffa religion genom att bestämma att nu blir vi ett sekulärt samhälle och det löser alla våra problem. Människan har alltid haft ett behov av ritualer och sedvänja. De äldsta artefakter är bruksföremål och vapen. Det äldsta kända konstföremålet, som troligtvis har använts vid en religiös ceremoni, visas nu på British Museum.
Ja, das Objekt hat eine spannende Fundgeschichte hinter sich. Es wurde bereits 1939 bei Ausgrabungen in der Stadelhöhle im Lohnetal nordöstlich von Ulm, das liegt auf der Schwäbischen Alb, entdeckt. Allerdings am allerletzten Grabungstag, wenige Tage vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Die damals erkannten die Ausgräber tatsächlich, dass es sich um Teile einer Elfenbeinfigur handelte. Das wussten sie noch nicht,
was ja, talar med Kurt Wehrberger, som är kurator för Ulma Museums arkeologiavdelning. Staden Ulm ligger i delstaten Baden-Württemberg och lite norr om den, i en grotta i bergskedjan Schwäbischen Alb, hittade två arkeologer elfenbeinbitar som uppenbarligen var snidade. Att det rörde sig om en figurin var de ganska säkra på. Men det var sent i augusti 1939, några dagar före krigsutbrottet, och Nazityskland var på väg att invadera Polen. Därför tvingades arkeologerna avbryta arbetet, och de hann aldrig pussla ihop de drygt 200 snidade mammut-elfenbenfragmenten.
Dann geriet der Fund über den Krieg hinweg in Vergessenheit. Lag 30 Jahre lang im Magazin des Museums und wurde erst 1969 wiederentdeckt durch den Archäologen Joachim Hahn, der die Figur erstmals dann zusammenbaute. Und er war der Erste, der sagen konnte, wir haben hier ein Mischwesen vor uns, halb Tier, halb Mensch.
Fyndet glömdes efter kriget, och först 30 år senare började en arkeolog lägga ihop alla pusselbitar och konkluderade att skulpturen föreställde en lejonman. Övre delen av kroppen är lejon, nedre delen en man. När man för 8 år sedan återvände till grottan i Schwäbischen Alb lyckades man lokalisera den ursprungliga fyndplatsen och hittade ytterligare 100-tal elfenbenfragment. Skulpturen har sedan dess rekonstruerats på nytt och Kurt Weberger tror att det idag endast saknas 20% av den totala volymen.
Vi har jetzt im Moment die Figur aus rund 300 Teilen zusammengefügt. Es fehlen aber immer noch so etwa 20% vom Volumen.
Med hjälp av radiometrisk datering har man kunnat fastställa att lejonmannen är närmare 40 000 år gammal. Det har beräknats att en skicklig hantverkare med en kniv gjord av flinta skulle ha behövt minst 400 timmar för att skulptera detta väsen.
Der einzige Vergleich ist, diese Malereien sind zwar deutlich jünger, die datieren so um 20 bis 30.000 Jahre etwa. Die Figur ist ja 40.000 Jahre alt, aber dort hat man, finde ich, die gleiche Kombination. Der Unterteil ist Mensch und der Oberteil ist Tier oder eine Mischung von Tieren. Das ist der Vergleich.
Man tror att föremålet användes i någon rituell form av tillbedjan. Figurinens nötta yta har förmodligen orsakats av att generationer av människor har berört den i sammanhang med någon ritual. Det finns grottmålningar där liknande kombinationer av djur och människoväsen har avbildats, men varken Venusfiguriner eller målningar motsvarar lejonmannen i fråga om komplexitet och ålder.
Shiva Shiva Shankar Mahadeva.
Jag vet inte när hinduer eller shivaiter började tillbedja Shiva, men det har de gjort i flera tusentals år. I utställningen ingår en bronsskulptur av den dansande Shiva Nataraja. Och jag tycker att den är lite extra intressant för att det finns en mycket liknande Shiva-skulptur utanför CERNs huvudanläggning i Genève. Alltså komplexet där den europeiska organisationen för kärnforskning kör sin kraftiga partikelaccelerator.
This is a bronze sculpture of Shiva Nataraja. So that's the transformation of Shiva into the creator and the destroyer of worlds. Shiva is the lord of the dance, and he is dancing the world into existence with this huge energy, the drum of creation in one hand, and his hair flying out and forming the ripples of water, which of course is so holy to all traditions under the Hindu umbrella. And he's surrounded by a ring of fire, which is also useful, creative and destructive.
Brahma betraktas som världens skapare. Vishnu upprätthåller den och Shiva förstör. Men Shiva är också en fruktbarhetsgud. Han kan förgöra och återställa. Han är källan till ont och gott. Han avbildas med 4 armar och för det mesta sittandes. Men i denna inkarnation ser vi honom skapa världen med sitt energiska dansande. Samtidigt tyglar han demonerna med sin lilla tabla trumma. Allt medan han stampar på en dvärg som symboliserar människans okunskap.
And of course Shiva Nataraja is creation and destruction. He is the energy of light, water and fire.
På Shivas panna syns ett tredje öga. I håret sitter flodgudinnan Ganga. Genom Shivas vågformade flätor flödar nämligen floden Ganges ner till jorden. Men varför symboliserar just Shiva enligt CERNs vetenskapsmän anläggningens verksamhet?
At CERN, there's a beautiful sculpture outside, and at night it's lit so the shadow of this beautiful sculpture falls on the building because, of course, subatomic particles are the same. They're in constant motion. They destroy, they create, they bump into one another. And this is the metaphor with Shiva. It's just such a wonderful one. It's really difficult for us to visualize what a particle in the Hadron Collider might look like.
Shiva är enligt fysikerna, säger Jill Cook, ett slags metafor för subatomär fysik. Subatomära partiklar rör sig hela tiden. De förgör, kolliderar och skapar. Den dansande Shiva Nataraja for der förtjänar som en symbol för den gigantiska partikelacceleratorn Large Hadron Collider som ligger under marken utanför Genève I Schweiz.
Belief in view of what we are witnessing today seemed a very appropriate subject that we should explore.
Hartwig Fischer, British Museums direktör, anser att denna utställning om vår trosuppfattning känns dagsaktuell. Man har försökt lite fram föremål som är lite oförutsägbara, överraskande. Som bekant blev Maos lilla röda en viktig del av personkulten. Men jag känner inte till historien om Maos mango och hur den tropiska frukten som var okänd I Kina på 60-talet plötsligt blev en symbol för Maos oändliga kärlek till kineserna. Ja, mangon blev ett kultobjekt. Mer om den bizarra historien hittar ni på nätet. De mest upprörande föremålen finns I den sista montern. Där hänger bland annat ett enkelt kors som verkar vara målat I olika färger. Men när man närmar sig ser man att färgen och träbitarna är nötta och slitna.
It's a very simple and moving piece by a carpenter called Francesco Tuccio, the carpenter of Lampedusa in the Mediterranean. And in 2013, there was a most terrible shipwreck off the coast with many hundreds of people, refugees from Eritrea and Somalia, who were fleeing from persecution and war, who drowned. And at that time there was no Mare Nostrum.
I oktober 2013 kapsejsade ett överlastat fartyg utanför den lilla italienska ön Lampedusa. 368 personer drunknade. Italienarna hade då ännu inte bildat livräddningsinsatsen Mare Nostrum. Offren kom från Eritrea och Somalia. Och de hade gemensamt att de var kristna. Alltså en förföljd minoritet I dessa länder.
Francesco encountered some of these people in his church because they were Eritrean and Somali Christians.
Francesco Tuccio träffade några av flyktingarna och ville på något vis försöka uttrycka sin empati, sin medkänsla. Francesco är inte en rik man, säger Jill Cook, men han är en skicklig hantverkare. Flyktingarnas havererade båt låg ännu på stranden och Francesco tog några av dess plankor. Först gjorde han små kors av träbitarna och gav dem åt folk.
And he, not a man of great resources, just an ordinary guy. And so Francesco did the only thing he knew how to do, and that was use his carpentry skills. So he went to the boat that was wrecked. And he took pieces of wood and made a cross. And he, first of all, he made many little crosses that he gave to the people he met as symbols of hope and salvation. It was all he could do for them.
Francesco gjorde till slut det gulblå korset som kanske är 60 centimeter högt. Det kallas nu för Lampedusa-korset. Har blivit en symbol för hopp och räddning och frälsning. Många tusentals människor som har flytt från krig eller förföljelse och sedan på väg mot friheten har drunknat I Medelhavet. Många av dessa flyktingar förblir namnlösa. Francescos kors kan därför också betraktas som ett minnesmärke över alla som drunknade och inte fick en riktig grav.
It was all he could do for them. This is all I can do for them as a curator.
Människor behöver ritualer för att till exempel kunna sörja och för att skapa en känsla av samhörighet. Jag är inte särskilt religiös, men efter att ha begrundat utställningen Living with Gods stärks jag I min tro att människan bär på en inneboende andlighet som vi kan ge uttryck för på många olika sätt, men som ändå, till syvende och sist, är bevis för hur likadana vi människor alla är.